Om vi börjar med namn.
John Hellström.
Ålder?
50 år.
Oh, precis.
På pricken.
Ja, inte idag.
Nej, men jag lär mig med 51. Men jag är faktiskt 50 år fortfarande.
Okej. Okay. Utbildning?
Jag är doktor i idrottsvetenskap. Jag har disputerat i idrottsvetenskap på gymnastik- och idrottshögskolan.
Just det. Arbetsroll idag?
Jag jobbar kvar på idrottshögskolan som lektor, undervisar och forskar.
Okej. Tennisbakgrund?
Ja, jag började spela tennis i 14-årsåldern och har spelat tennis sedan dess hela mitt liv.
Okej.
Jag har aldrig varit med i någon klubb eller så här och tävlingsspelat eller så där, utan det har varit med kompisar hela tiden.
Okej.
Men för några år sedan så flyttade jag och familjen till Tallkrogen, alldeles i närheten av första tennisklubb.
Så där.
Och då gick jag och min kompis med där och sedan dess så har vi blivit mer aktiva och går på så här, träningar som de erbjuder och spelar gruppspelstennis och sådär.
Ja, vad kul. Låter som att du spelar regelbundet ändå.
Absolut. Jag har spelat 3 gånger den här veckan.
Okej. Har du mer än många andra då? Har du någon förebild som du själv sett upp till mycket genom åren?
Det har man väl. Jag är gammal fotbollsspelare också, så att det är lite fotbollsspelare. Men, och det är framförallt när man var liten. Och jag minns ju mycket väl Borg och McEnroe och deras rivalitet.
Ja.
Och jag hamnade ju märkligt nog på McEnroe-sidan.
Okej.
Jag gillade McEnroe och det gör jag fortfarande. Jag tycker att han är en otroligt spännande person.
Ja.
Och läser hans biografi och lite olika texter om honom. Så att han har alltid varit lite grann en förebild faktiskt.
På vilket sätt är han spännande?
För att han bryter alla normer, bryter reglerna på något sätt för hur man ska vara. Förutom att han var gudabenådad tennisspelare. Han har ju en helt egen stil.
Mm.
Och nu följer jag så här Instagram-flöden där man får se matchbilder från hans gamla match. Och det är en helt annan tennis då än det är nu. Men hans handled är ju magisk. Det är underhållning på hög nivå.
Läckert.
Så kan man lätt tro att han var bara arg och spelgeni. Men det har ju visat sig att det är en otroligt intelligent person bakom det här.
Så han var mer spännande än Borg då?
Mycket mer spännande tyckte jag.
Just det. Ja, du är nästan den första som väljer honom före Borg i den här podden. I alla fall, tror jag. En film eller bok som du hämtat inspiration ifrån? När du läst en del kan jag tänka mig kanske.
Ja, usch, det var svårt på rak arm. Jag kan inte säga att jag har någon speciell film eller bok.
Nej.
På det sättet. Det tycker jag är svårt.
Ja, då passar vi den. Har du något favoritcitat?
Jag borde ha ställt frågan före så jag kunde tänka ut det. Ett favoritcitat. Jag har varit så här ansvarig för lärarutbildningen på GH.
Ja.
Och då i mina examenstal på examenshögtidligheten så brukar jag alltid hålla tal till studenterna. Och då brukar jag citera Winston Churchill.
Okej.
För han sa när engelsmännen hade besegrat tyskarna 1942, slaget till El Alamein, att det här är inte slutet. Det är inte ens början på slutet, men det kan vara slutet av början.
Okej, jag är med.
Och det brukar jag säga till studenterna att nu är ni färdiga med utbildningen. Det betyder inte att ni är färdiga, utan det här är bara slutet på början.
Idag ska vi få träffa John Hellström som är författare till avhandlingen Den svenska sporthjälten, där Björn Borg var en av sportstjärnorna, eller är det hjälte, som John analyserade till avhandlingen. Tennisintresset är i övrigt stort och han själv spelar flera gånger i veckan i Farsta tennisklubb. John är doktor i idrottsvetenskap och disputerat i det på GIH, där han idag är lektor och undervisar och forskar. I dagens avsnitt pratar vi om vad en hjälte är och varifrån begreppet kommer, vad det är för skillnad mellan en hjälte och stjärna, hur sociala medier förändrat bilden på idrottshjältar och hur deras varumärke byggs på ett annat sätt idag. Vad som krävs för att en svensk idrottsperson, till exempel en tennisspelare, ska bli just hjälte. Och så tar vi upp frågan om Björn Borg var en hjälte. Det här avsnittet görs i samarbete med Tennisshoppen som är beläget i hjärtat av Göteborg samt på nätet www.tennisshoppen.se. Använd rabattkoden TENNISLINUS för 15% rabatt på ett helt köp. Nu kör vi. John Hellström. Då är den stora glädjen att få hälsa John Hellström välkommen till podcasten. John, du har ju skrivit en avhandling som heter Den svenska sporthjälten. Kan du berätta lite mer om var den tanken kom ifrån och hur det gick till att starta igång det?
Ja, jag är ursprungligen historiker. Jag började läsa historia på Stockholms universitet. Ganska sent i livet faktiskt. Sadlade om fullständigt från en tidigare karriär. Mm. Och jag fick ett givet ämne att skriva som C-uppsats. Och det var Sven Hedins ur ett manlighetsperspektiv. Så jag skulle skriva en uppsats om upptäckaren Sven Hedin.
Ja.
Och hur han beskrev manlighet i sina texter.
Okej.
Okay. Så jag satt och läste flera av hans böcker och det är Tegelstenar. När han skriver sina 1000 dagar i någonstans i Orienten. Då tror man att man ska få in en liten bok. Men det var in på så hemliga rum på Stockholms universitets bibliotek. Jag fick vita handskar, för det var en originalupplaga som jag fick.
Aha.
Så att jag var tvungen att sitta i ett tempererat rum och bläddra försiktigt. Och sen trycka på en knapp om jag ville gå på toaletten, så kom de och hämtade mig ungefär.
Är det sant? Wow.
Men det, och sen var det så här, böckerna var ju på 1000 sidor. Så det gick inte att läsa allting. Men jag satt och bläddrade snabbt och försökte hitta exempel.
Mm.
Men då läste jag på om Sven Hedin. Och han var ju en enorm hjälte i slutet på 1800-talet, början på 1900-talet. Men det som jag märkte efter ett tag och som jag blev så fascinerad av var att ingen visste ju egentligen vad han hade gjort. Utom han själv. Mm. För på den tiden så fanns det ju inga journalister som följde med. Och man skrev inga liksom, bloggar eller skickade bilder, utan han skrev böckerna om sina egna äventyr.
Okay.
Och det vill säga, han skrev historien om sig själv.
Ja,
han skrev sin egen hjälteberättelse.
Ja.
Och han blev enormt uppmärksammad. Han var ju den sista svensken som blev adlad.
Okay.
av svenska kungen. Efter det tog de bort adelskapet i Sverige. Men han blev adlad av svenska kungen och det var den sista svensken som blev adlad.
Okay.
Så att han var enormt uppmärksammad och en enorm hjälte på den tiden.
Ja.
Och allt beroende på att han själv hade skrivit böckerna om sig själv.
Var det sant det han skrev?
Det vet man ju inte. Alltså överdrifter, försköningar, dramatiseringar. Ja. Det går inte att veta.
Nej.
Hur gick det till ute i öknen när han räddade livet på sin bärare?
Nej, det
går inte att veta.
Nej, nej.
Vad som egentligen hände.
Så det fascinerade dig?
Det där fascinerade mig. Och det som fascinerade mig var att det var så uppenbart att hjältar var konstruerade. Att det var berättelser om hjältar. Att det är det som är hjälteskapet.
Mm.
Så att när jag skulle skriva nästa uppsats på D-nivån så satt jag och tänkte för mig själv. Jag vill skriva någonting mer om det här. Jag vill fokusera på hjälten.
Mm.
Fast något annat än Sven Hedin.
Mm.
Och då kom jag på att idrottshjältar, förstås.
Just det.
Så då ställde jag frågan, när blev idrottare nationella hjältar?
Mm.
Historiskt sett. När började hela den här grejen med att idrottsmän kunde vara nationella hjältar?
Mm.
Det var okay. Väldigt kul.
Just det.
Och den uppsatsen tog mig in i forskarutbildningen och blev godkänd då som grund för att jag skulle få göra ett forskningsprojekt kring det här med idrottshjältar.
Okej.
Okay. Så den vägen var det.
Ja, vad coolt alltså. Vad är då en hjälte?
Ja, det är en jättesvår fråga.
Det är ju därför du är nu.
Ja, det är jättekul att konstatera när man läser av forskning som finns om hjältar att det är så svårt att ringa in det här begreppet.
Ja.
Dels är det så intressant för att hjältar är ju så etablerade, de finns överallt. Det är ingen som ifrågasätter att det finns hjältar.
Nej.
I litteraturen och i verkligheten och att idrottare betraktas som hjältar.
Ja.
Men det är samtidigt så himla svårt att säga vad just exakt är en hjälte då. Till skillnad från till exempel en stjärna eller en idol eller en kändis. Eller sådär. Kan vem som helst vara hjälte? Eller vad krävs för att man ska bli hjälte?
Ja, just det. Begreppet slängs väl lite med hej vilt ibland. På löpsedlar och i texter och nyhetsrapportering. Och,
eller? Ja, det gör det ju.
Så det måste finnas olika grader av hjälteskap då, tänker jag.
Ja, Och det är precis som du säger, det slängs med det och de som använder begreppet gör det vanemässigt. De flesta har nog inte reflekterat över vad det faktiskt är. Nej. Att vara hjälte.
Just det. Men vad kom du fram till då? Vad är det?
Till att börja med så kan man säga att själva ordet hjälte, eller hero på engelska, går tillbaka till det forntida Grekland.
Ja.
Och då var det, det sägs att de som seglade med Odysseus i Homeros saga om Odysseus, de kallades för hjältar.
Okej.
Okay. Och den, hela den här sagan då, att de ger sig iväg ut på ett äventyr, de jagar någon skatt eller jagar någon utmaning på något sätt, når framgången, liksom når skatten, vinner slaget, besegrar draken eller vad det är, och sen åker tillbaka hem och återkommer till samhället.
Mm.
Det är den grundläggande hjälteberättelsen.
Okay.
Mm. Och då finns det en amerikansk forskare, Joseph Campbell heter han, som har tittat på hjälteberättelser från många olika kulturer.
Mm.
Och olika tidsepoker, och vi pratar tusentals år.
Mm.
Och kommer fram till att här finns en myt, en berättelse som återkommer om och om igen.
Okay.
Sen kan man lägga in nya personer och nya liksom världar och nya områden som man kan vara hjälte i, men berättelsen är alltid densamma.
Ja.
Det börjar i vardagen med en person, och gärna att den här personen inte alls är sugen på att ge sig ut i världen på något äventyr.
Mm.
Men call of adventure är det första steget. Någonting kallar personen att ge sig ut i världen. Och då är det den mytiska världen, då, hjältevärlden.
Ah.
Där de möter fiender och vänner. Och de har framgångar och motgångar. Och de får frestelser som de övervinner. Och till slut så når de den här höjdpunkten. Där de besegrar sin fiende eller vinner det stora priset eller hittar skatten. Eller i religiösa hjälteberättelser får upplysning eller får kontakt med guden och sånt där.
Okay, okay.
Och sen det viktiga, tillbaka hem och återgång till vardagen.
Ah.
Och dela med sig av framgången till folket.
Ah, just det.
Så det är hjälteberättelsen.
Okay.
Och den är ju, när man tänker på det så är den väldigt överförbar till idrotten.
Ja, jag tänker ju det också. Jag ser ju fotbolls-VM 94 när de åkte över Atlanten och sen kom hem som hjältar och firades i Rålambshovsparken till exempel.
Och då ska man komma ihåg att vad är det som får oss nu att tänka att det var så? Jo, för att medierna står ju där på flygplatsen och tar bilder på dem när de åker iväg.
Ja.
Det är som en ritual.
Ja.
Följer med över till USA och sen händer allt det där och bronsmatchen och så här. Och sen tillbaka.
Ja.
Och då har man ju sett på de här dokumentärfilmerna eller reportagen att då kommer JAS-planen och följeplanet tillbaka. Allting är regisserat och iscensatt. De behämtade med bilar, tas in till Stockholm, till parken. Där väntar 70 000 människor. Så medierna hjälper ju till att skapa den här berättelsen.
Ja, verkligen.
Det är inte en slump det sker, utan det här är så här, det är så rituellt så att man vet precis hur man ska bygga berättelsen för att folk ska känna igen den.
Ja, just det. Har liksom bilden av hjältar förändrats genom tiden? Alltså i olika epoker på något sätt? I hur vi ser på det?
Både ja och nej. Den här ursprungliga hjälteberättelsen,
ja,
den är ju intakt. Den här amerikanska forskaren Campbell, han menar ju att den äldsta bevarade skriften som finns, Gilgamesh-eposet från Mesopotamien 5000 år sedan, här i praktiken en hjälteberättelse. Det handlar om en prins som gör just där. Ger sig ut och besegrar en fiende och kommer tillbaka.
Ja.
Så att själva berättelsen är ju intakt.
Just det.
Men man byter ju ut hjälten,
ja,
mot någon ny hela tiden. Och då kan det vara en upptäckare, eller det kan vara en vetenskapsman, eller det kan vara en rymdfarare, eller en idrottare, eller en läkare, eller vad som helst.
Just det.
Men det är hela tiden samma berättelse om och om igen.
Ja,
så på det sättet så finns det ju en universell kontinuitet i hjälteberättelsen.
Ja.
Men man byter ut personerna hela tiden.
Mm.
Och laddar dem med andra värderingar.
Mm.
För det är det som är det annorlunda.
Mm.
Man brukar säga att det som kännetecknar en hjälte är ett, prestation, och två, person. Så okay. Att en hjälte är en person som har utfört prestationer av stor kulturell betydelse, brukar man försöka komprimera det till.
Okay.
Plus att den här personen då har en, har egenskaper som människor i en viss kultur kan identifiera sig med och beundrar.
Ja.
Så de här två pusselbitarna måste stämma.
Okej.
Att man måste utföra vissa prestationer och man måste ha en viss personlighet.
Ja, jag är med.
Men sen, alltså en svensk idrottshjälte på 50-talet kan inte jämföras med en brasiliansk idrottshjälte under samma tid.
Okej, för att det är olika kulturer? Eller?
Det är olika kulturer. Alltså i Brasilien så värderar man andra prestationer och andra egenskaper än man gjorde i Sverige på 50-talet.
Aha,
och så är det ju fortfarande. Att vi, liksom, nu i Sverige så är det vissa egenskaper som lyfts fram. Mm. Men i ett annat land, i en annan kultur eller en helt annan tidsepok så är det ju andra egenskaper och personlighetsdrag som man lyfter fram.
Okej, okej.
Så att hjältar förändras hela tiden.
Okej, så någon som får en hjältestatus på grund av någonting här kanske inte hade fått det i ett om de varit uppväxt i ett annat land till exempel. Då.
Om man säger så här, Charlotte Kalla, fantastisk skidåkare och en av de ganska få kvinnor som jag tycker har uppnått det här nationell hjältestatus. Hade hon uppnått den hjältestatusen om hon växte upp i Brasilien?
Nej, kanske inte.
Kanske inte.
Nej,
tveksamt om de bryr sig om skidåkning
överhuvudtaget. Men det jag kommer att tänka på när du pratar här var också att inom liksom alltså sagor och så finns det ju hjälte det exempel jag kommer att tänka på var Harry Potter typ.
Mm.
Som liksom är en hjälte i hela världen. Ja. Eller genom att han har vanlig pojk som besegrade liksom de onda på något sätt. Och, så någonstans kan ju, finns det väl globala hjältestatser som funkar överallt då?
Ja, jag. Det gör det väl. Den här globala hjälteberättelsen, den är ju väldigt typisk.
Ja.
Den följer ju liksom mallen perfekt, Harry Potter.
Ja, den gör det eller?
Ja, bra exempel man säga. Ja, det var det. Och sen är den spridd över hela världen.
Ja, exakt.
Det är också en ny aspekt som inte har funnits förut. Att berättelser som skapas nu kan ju faktiskt potentiellt spridas över hela världen.
Ja.
Så var det ju inte för bara 20-30 år sedan.
Nej.
Då var ju berättelserna mer lokala och
just det.
Regionala möjligtvis.
Just det. Om vi är inne på det med sociala medier då, som vi pratade lite, eller som jag antar att du menar. Hur har det förändrat bilden på, ja, om vi pratar idrottshjältar kanske framförallt då? Och hur deras, på något sätt varumärken byggs?
Väldigt mycket. Och egentligen undrar jag om vi inte är inne i en väldigt spännande tid just nu där själva hjältebegreppet är på väg att förändras ganska drastiskt.
Okej, okay. Hur då?
Den här gamla, eller den tidigare, eller egentligen nuvarande hjälteberättelsen, den skapas ju i media framförallt. Genom att journalister helt enkelt beskriver idrottare på det sätt som jag beskrev. Nästan alla svenska idrottare, när de slår igenom, så beskrivs det som ett lite plötsligt pang, plötsligt slår igenom från ingenstans. Ingmar Stenmark var sån, Björn Borg var sån, Carolina Klüft som jag skrivit om var på det sättet. Från ingenstans så är de plötsligt världsstjärnor. Så är det aldrig, såklart.
Nej, såklart inte.
Nej, men man börjar när man är barn, när man jobbar sig. Alltså en idrottare skulle aldrig känna igen sig bilden av att kom från ingenstans, plötsligt slog jag igenom.
Nej.
Det är åratal av arbete och förberedelse.
Ja, ja.
Men i media så framställs det ofta så. Kom från ingenstans och slog igenom.
Just det.
Och nästa steg är att hitta en potentiell triumf då, som skulle kunna vara höjdpunkten. Och den brukar media ofta bygga upp i förväg. Och säga att det här är möjlig framgång som den här personen skulle kunna nå.
Ja.
Vinna VM-guld, ett OS-guld eller beroende på vilket sport det är.
Mm.
Och sen förankra jättemycket i den nationella identiteten.
Mm.
Alltså tala om att var de kommer ifrån, lilla byn, lilla staden, mamma och pappa, gå i skolan. Allt det där som gör att människor i Sverige kan identifiera sig med den personen och känna att yes, hon är en av oss.
Mm.
Eller han är en av oss. En typisk svensk. Det blir mycket lättare att identifiera sig med en typisk svensk.
Ah,
och då ökar engagemanget.
Just det.
Det är den här magiska grejen med sport att det känns som att man själv är den som är ute och tävlar. Jag är så bunden till min hjälte så att när det går bra för honom eller henne, då går det bra för mig.
Ja,
eller för oss. Det är en gemenskap.
Just det.
Men med sociala medier så bryts det här lite grann. Dels så är ju sociala medier globalt. Så att jag tror att hjältarna i framtiden inte kommer att vara så knutna till de här gamla kategorierna som nation, klass, etnicitet, kön, generation. framförallt inte nation. Att unga människor idag är mindre intresserade av vilket land en person kommer ifrån.
Mm.
Och mer intresserade av vilka de är.
Mm.
Och de kan följa dem på Instagram och de kan prata med andra fans.
Ja.
Det blir mer globala hjältar. Och så tror jag också mer specifika. Att unga människor kommer att ha hjältar som äldre generationer inte ens vet vilka de är.
Du menar från för eller inom andra områden då?
Lite andra områden.
Ja.
Jag tänker så här, extremsportkulturen skulle kunna vara ett sånt exempel. E-sportkulturen också.
Ja.
Otroligt stora hjältar och stjärnor
som
tävlar liksom inför miljontals åskådare och tjänar enorma pengar. Och själv har man aldrig hört talas om dem.
Nej.
Jag, 50 år. Jag undrar om vi kommer ha den här folkhjälten som hela svenska folket samlas kring och skapar en nationell gemenskap. Jag tror att det kommer bli svårare och svårare.
Inte lite sorgligt då?
Det är utveckling.
Ja.
Men jag kan tycka det också. Jag kan tycka att det var... Jag är ju så gammal så att jag växte upp i Stenmark och hans klassiska åkning. Och ja. Alla pratade om det. Alla pratade om det.
Mm.
Och det, ja, jag kan bara bekräfta att vi avslutade lektionen eller tog paus i undervisningen för att titta på andra åket i Garmisch-Partenkirchen.
Mm.
Och lät fröken oss titta på det då i 20 minuter till Stenmark hade åkt och sen så gick vi in och fortsatte.
Ja. Kanske man får se någon e-sportare tävla istället. Då står skolan stilla.
Jag undrar det.
Men,
det är väl lite så kanske. Sen så tror jag att sociala medier också har fragmenterat medievärlden. Så att förr i tiden så fanns det ju två kanaler.
Mm.
Och alla tittade på samma sak.
Ja.
Så att,
det är ju skillnad nu också.
Jag tittade på tittarsiffror för Borg och Stenmark på 70-talet. Och det är ju helt osannolikt. Det är ju så här 4-5 miljoner. I en tid när Sverige hade kanske 7 miljoner invånare.
Ja, det är otroligt.
Betydligt mer än halva befolkningen beräknades att titta på Wimbledon-finalerna och Stenmarks tävlingar.
Ja,
det kom inte i närheten av de siffrorna idag.
Ja. Men om man tar dem, du nämnde några namn hyfsat liksom i nutid nu, som till exempel Kalla då, som är någon form av svensk hjälte, menar du då? Eller Carolina Klyft, som inte, det var inte så länge sedan hon var aktiv. Vad krävs för att vi, en svensk idrottsperson, ska få hjältestatus idag?
Traditionellt sett så har jag kommit fram till att liksom, det är prestation och person som krävs. Och om man tittar på just prestationer, vilka prestationer får stor kulturell betydelse?
Mm.
Det, som man brukar säga. Det går inte bara att säga det, man måste ju tala om vad det innebär också.
Just det.
Och då tänker jag fyra kriterier.
Aha.
Ett, så har ju varje sport ett eget meritsystem.
Ja.
Så att i tennis då, som vi pratar kanske mer om här,
ja.
Så är det ju de stora Grand Slam-tävlingarna.
Mm.
Möjligtvis de här slutspelen. Davis Cup har förlorat ganska mycket status.
Ja, precis.
Tyvärr tycker jag, för det var en fantastisk tävling. Men det har blivit urvattnat, jag kan inte riktigt svara på varför. Men,
nej,
ja, det är min känsla i alla fall.
Det är ett annat poddavsnitt.
Nej, men så att ska man som tennisstjärna i Sverige nå någon sorts folkhjältestatus, då måste man upp på den nivån. Man måste tävla, komma långt och vara en faktor i högst upp.
Är det på grund av våran starka tradition då, eller? Eller historia ska man snarare säga, kanske?
Det skulle jag egentligen inte säga. Det gäller nog överallt, oavsett. Det är klart att länder som har väldigt starka traditioner, då behöver man kanske göra mer.
Mm.
Men tennisen är ju så, det är en så global sport och det är så svårt att slå sig fram. Så att, jag kan inte tänka mig att man kan bli folkhjälte på att vinna liksom någon ATP-turnering.
Nej, jag förstår.
Det räcker inte.
Nej,
man måste
sant.
Upp på den nivån. Liksom.
Ja.
Och klassiskt, nästan alla sporter så här, vinner man en EM, Europamästerskap, det räcker inte.
Mm.
Ett EM kan vara så här, då kan vi se hur hon presterar på VM.
Ja.
Därför att det är så uppenbart att det är VM som är målet.
Mm.
Eller golf. Du kan vinna ett antal golf-tour-tävlingar, men det är bara de stora masterturneringarna som egentligen skapar hjältar, om ens.
Det är tuffa krav. Ja, jag är med.
Okej, så att det finns ett eget meritsystem i varje sport.
Mm.
Och man måste upp på den nivån.
Mm.
Den andra är att det finns ju nationalsporter. Så att varje land har ju sin kultur, idrottskultur, och vid sidan av de stora sporterna då, fotboll, friidrott, boxning så här, som alltid har genererat hjältar, så finns det ju skidåkning till exempel.
Just det.
Längdåkare har ju jättegoda förutsättningar att få folkhjältestatus i Sverige, trots att det är en ganska liten sport globalt. Men det är ju för att det här är ett vintersportland.
Ishockey.
Ja, samma sak.
Ja.
En tredje punkt är vilken nivå av internationell uppmärksamhet som man skapar, som man ger Sverige. Sverige är ett litet land.
Ja.
Svenska folket och svenska medier suktar efter internationell bekräftelse och uppmärksamhet. Och då spelar det nästan ingen roll vilken sport det är i.
Nej.
Dyker det upp någon som får internationell uppmärksamhet, då blir den personen uppmärksammad.
Ja, det känner jag igen. Ja.
Och det, då kan man ju gå tillbaka till så här, Melodifestivalen. Det blir så otroligt patriotiska så fort det är Mello, Eurovision. För då märks Sverige i världen. I någon mening. Och det är till och med, det blir nästan löjligt. Så framgångsrika svenska affärsmän eller framgångsrika svenska företag får också någon typ av så här specialstatus. Mm. Många tycker säkert att det är lite kul att gå i Paris. Åh, titta, där är H&M.
Ja. Men det där har jag har ju bott utomlands i perioder. Alltså det är fascinerande vad stolt man blir över när man ser IKEA till exempel.
Ja.
Eller när, ja nu är i och för sig idrott sen, men när någon nämner Zlatan så här. Alltså man ett helt annat sätt. ABBA, man bara, jag är svensk.
Ja,
så här.
Precis.
Det är faktiskt fascinerande.
Och kom inte blanda ihop det med något annat land. Man liksom bevarar, det här är svenskt.
Ja.
Glöm inte bort det.
Ja, det är sant faktiskt. Ja.
Så att, och jag tänker till exempel på Lisa Nordén, triathlon-tjejen.
Just det, det kanske hon heter. Precis, Lisa Nordén.
Just det. För hon vann ju bragdmedaljen och allting. Och jag menar, hon tog silver i OS i London 2012. Hon fick ju egentligen en helt orimligt stor stor uppmärksamhet för den prestationen. Det var ju fantastiskt. Verkligen. Men hon vann en stor tävling en gång. Och triathlon är inte en sport som normalt gör folk till hjältar i Sverige.
Men vad berodde det på då?
Dels så tror jag att det var OS.
Ja.
Att OS skapar alltid så här. Alla tittar på OS i hela världen. Och då får man det här internationella. Men sen är det den fjärde punkten då. Och det är att själva prestationen i sig lockar väldigt mycket människor. Det vill säga, det finns en stor publik. För då skapas den här effekten av att alla var där. Alla fick samma upplevelse samtidigt. Man kan prata om det.
Mm.
En fantastisk prestation som inte gick på tv, som inte hade någon publik.
Mm.
Den skapar aldrig hjältar. Utan det är en så otroligt viktig grej att det finns en publik som kan uppleva det tillsammans, prata om det tillsammans, på jobbet dagen efter, i skolan dagen efter. Att det blir en gemensam upplevelse.
Men kan en hjälte då, om jag tänker OS som exempel, kan det vara att hjältar kan födas men brinna en väldigt kort tid då? För under ett OS kan ju en lerduveskytt bli en hjälte för 2 dygn. Och sen så på något sätt så glöms man bort lite igen kanske.
Ja, och då kommer man till den här frågan vad en hjälte egentligen är.
Men när media säger, men om någon vinner ett OS-guld så tror jag att liksom rubriken är ju OS-hjälten i natt.
Ja,
så här.
Verkligen.
Eller?
Absolut.
Men sen så kanske brintiden är kort då.
Ja, men där får man komma ihåg att här finns inga regler. Utan man får helt enkelt konstatera att vissa tycker att man kan vara hjälte under en kort tid, som du säger, kort brintid. Och att man har hjältestatus under kort tid.
Ja.
Men sen glöms man bort.
Okej, okay. Men i dina ögon så är det ingen hjälte då?
Jag vill inte säga det, utan min viktigaste poäng tror jag med hela min forskning om hjältar är att det är ett väldigt flyktigt fenomen.
Ja.
Du kan uppnå hjältestatus, men du kan också bli av med den.
Ja.
Den kan hänga kvar under väldigt lång tid, men den kan också glömmas bort på en gång.
Okej. Okay. Jag tänker ju inom tennisen nu. Nu har vi pratat liksom om stjärnor globalt, att man kanske ska synas internationellt och så vidare. Du nämnde Davis Cup som kanske tappat i status lite på slutet. Samtidigt så, även om det har tappat i status och Sverige spelar en lägre division numera, så när vi har vunnit matcher i de här lägre divisionerna så är vi inom tennisen nästan liksom gett hjältestatus till vissa spelare. Marcus Eriksson som inte är så högt rankad, men han vann den avgörande matchen i division, jag vet inte vad det var, 3 kanske. Kan man vara liksom en hjälte inom sin idrott då, även om det är en lägre nivå, en mindre publik så att säga? Förstår du vad jag menar?
Ja, och det är exakt samma mekanismer som gäller då. Till att börja med kan man ju vara hjälte lokalt, regionalt, nationellt och sen till och med internationellt. Om man är på Zlatans nivå så har man ju publik över hela världen. Men alla börjar ju som lokala hjältar i någon mening. Det är den ena variabeln. Den andra variabeln är precis som du säger, att man kan vara hjälte inom ett speciellt fält. En speciell sport eller en generationshjälte är inte helt ovanligt, att unga människor gillar som hjältar som säger någonting till dem. Så att alla sporter kan ju ha sina egna hjältar och de kan leva länge för att man bevarar minnet av dem i årsskrifter och reportage och poddar för alla.
Exakt.
Absolut, och det enda sättet att mäta en hjältes storhet är ju egentligen att mäta antalet, liksom, hur många människor de berör. Men om du berör 10 människor så är du egentligen inte i någon mening inte mindre värd som hjälte för de 10 än du skulle vara om du hade 1000 människor som värderade dig.
Jag förstår.
Sen är det klart att ur ett nationellt perspektiv så tittar man på hur många människor följer. Hur stor betydelse har det här för nationen? Men absolut, det kan vara väldigt starka hjältar i ett visst fält för en ganska liten grupp.
Jag tänker också nu är tennis en individuell idrott, men vi säger i en lagidrott som i till exempel fotboll, med dagens sociala medier i samhället vi lever i idag, så har det ju nästan blivit individuella hjältar mer än lag, i och med att man har individuella konton hit och dit och sin publik. Har liksom synen på det förändrats någonting i och med samhället vi lever i idag jämfört med innan?
Ja, det skulle jag säga, precis som du säger, att trots att det är lagidrotter så är det mer att man har individuella hjältar och individerna framhäver sig själva på ett annat sätt.
Men kan det fortfarande vara lag som att man ser som hjältar också?
Ja, det skulle jag säga. Jag menar, de spelarna som fanns i laget när laget vann någonting stort, de är väl hjältar, och så minns man det laget. Och finns det spelare kvar från det laget några säsonger senare så lever ju det minnet kvar. Igen, det minnet är ju centralt här. Alltså.
Just det. Jag kommer att tänka på, jag vet inte, nu vi kanske springer iväg här, men vissa spelare i fotboll kan ju nästan bli hjältar för att de har tillhört ett lag hela sin karriär, fast de kanske inte vunnit så mycket. Men så här, jag var klubben trogen, trots att vi förlorade gång på gång. Så här. Är det också en hjälte då, på sätt och vis? Eller i den klubben då, hos supportrarna på något sätt?
Tillbaka till det här, prestation och person. Och då person, vi har pratat prestation förut, vad som krävs för att bli individuell hjälte. Och det kanske mer individuella sporter då kanske, men det är hela tiden på viss nivå. Det är publiken som bestämmer vad som är en viktig prestation. På nationell nivå så behöver man göra någonting på internationell nivå. Men för supportrar till ett lag så kanske det, just som du säger, det räcker med att vinna allsvenskan eller liksom vinna någonting nationellt, därför att man inser att den internationella arenan den är för långt borta. Den andra sidan är ju personlighet. Och då kan ju en sån sak som lojalitet, ödmjukhet, vinnarskalle, eller att man är en tuff spelare, eller skicklig spelare, eller snabb spelare. Eller man har något speciellt särdrag som publiken uppskattar.
Just det.
Då kan det ju vara det som är grunden till att skapa hjältar. Men jag tror, precis som du säger, att lojalitet väger tungt. Särskilt i en tid när det är så flyktigt. Spelare byts ut hela tiden och man vet aldrig riktigt var de är någonstans.
Just det. Du nämnde här före vi spelade in att en av de vanligaste frågorna du får är om Zlatan är en hjälte. Är han det eller?
Igen då, så är ju hjältestatus ganska flyktig. Den kommer och går. Han kommer säkert bli ihågkommen som en nationell hjälte. Det tror jag. Men när jag har fått den frågan så har det varit mer tveksamt faktiskt. För det var många år sedan. Och då brukade mitt svar vara, ja, för vissa är han säkert det. Alltså för unga människor, absolut. Många svenska med invandrarbakgrund tycker att han är en enorm förebild. Men för en äldre generation är det inte lika självklart. Okay. Som kanske lever kvar i skidåkare eller gamla tiders hjältar som, som känns mer konventionella.
Just det.
För han var ju inte konventionell i början. Han har ju aldrig varit det egentligen.
Nej, exakt.
Men han har ju lyckats med det som också brukar sägas vara ett kriterium för att bli hjälte. Han har överlevt under lång tid.
Ja.
Det påminner lite grann om lojalitet, men att hålla sig kvar i sin sport och prestera på hög nivå under väldigt lång tid.
Okay.
Då sätter man ju ett avtryck som folk kommer ihåg.
Just
och det är det jag tror händer med honom. Han har ups and downs i sin karriär. Mm. Det har varit skandaler, men det har också varit fantastiska prestationer. Skulle han göra någonting bra i landslaget nu,
exakt.
Då är han ju odödlig, skulle jag säga.
Men har han varit på väg att att den kronan fallit lite på sned med, du nämnde lite skandaler, han har sagt lite saker och haft lite, jag vet inte, samarbete med olika grejer så här. Har han riskerat att tappa den statusen då? Som han var på väg att bygga upp ändå?
Ja, det här får du ju fråga honom om. Men kan man inte ana att alla hans reklamuppdrag till exempel, och att han är över i USA och spelar, och det känns kanske inte som den hetaste marknaden för fotbollshjälte. Han har slutat i landslaget. Att hans status sjunker så pass att han kommer tillbaka till landslaget för att liksom
Jag fattar.
Ladda batterierna lite grann. Ladda hjältebatterierna lite
grann. Det kanske var så.
Jag vet inte, men man skulle kunna tänka sig det. Att hans status ökar ganska snabbt när han drar på sig landslagströjan igen.
Just det.
Och det var ju en stor sak när han plötsligt gjorde comeback och spelade.
Ja, verkligen. Verkligen.
Och det är ju någonting av en hjältes återkomst, det får man väl ändå säga.
Bygger det på ens liksom, om vi pratar fortfarande hjältstatus, när som till exempel han kommer från Rosengård eller liksom en i form av invandrarbakgrund, en förort, liksom hjälper det till att bygga en sån status?
Det gör det. Sen om just Rosengård är idealisk för en svensk folkhjälte, det kan man diskutera. Men att han kommer från arbetarbakgrund och enkel bakgrund, det har ju traditionellt sett varit väldigt positivt.
Okay.
Man vill gärna lyfta fram den lilla orten för att det känns mer genuint. Men det är kanske traditionellt sett i alla fall väldigt förankrat i svenskhet som man har försökt lyfta fram. Och Rosengård och Zlatans bakgrund kanske inte har den här auran av det gamla hedliga fina Sverige.
Ja. Skulle det vara svårare för en tennisspelare att få en hjältstatus om man växer upp på Östermalm och spelar på Kungliga Tennisklubben sen uppväxten liksom?
Det skulle kunna vara svårare.
Ja.
Och det kommer bero på hur media vinklar.
Okay.
Sen är det så att tennis är en så global stor sport. Så att i nuläget så tror jag att skulle en svensk komma fram och slå sig in bland de topp 10 och vara kvar i ett antal år,
spelar ingen roll.
Då spelar det ingen roll.
Nej.
Därför att det ger Sverige så mycket positiv uppmärksamhet.
Ah.
Och en annan grej som vi inte har pratat om, som är lite nytt med sociala medier, det är också hela den här varumärkesindustrin. Förr i tiden var det inte riktigt på det sättet. Visst har företag har alltid gjort reklam via idrottare, men det har varit väldigt mycket fokus på produkterna som de säljer.
Ja.
Sen med varumärkesindustrin så blev det fokus på själva idrottaren. Ja. Och produkten hängde på liksom.
Just det.
Det är ju en skillnad i marknadsföring. Att när man bygger samarbete med idrottsstjärnor nu och idrottshjältar så fokuserar man inte på produkten. Det är egentligen skitsamma vilken sko eller tröja eller racket de har, utan det man fokuserar på är idrottaren. För man vet att konsumenten följer idrottaren, inte produkten. Men de köper produkten för att liksom närma sig sin hjälte. Men det tror jag också har skapat eller det hänger väl ihop med den samhällsutvecklingen, att det är ett mer konsumtionssamhälle nu. Man uttrycker sin identitet genom prylar, exklusiva liksom föremål, klockor, kläder, märken och så vidare. Och tennisen passar ju väldigt bra för det.
Ja, det gör den.
Det finns ju mycket pengar där. Det är en ganska exklusiv sport. Även om det är en bred och global sport, så de som är i absoluta toppen, det vet ju alla, de bäddar för sig.
Ja, så är det.
Och det tror jag många unga människor inte minst kan se upp till.
Ja. Vi har ju pratat mycket om hjältestatusen då. Vad är det för skillnad på en hjälte och en stjärna?
Det är två olika begrepp.
Ja.
Och det finns två skolor där egentligen. Den ena skolan försöker skilja på hjältar och stjärnor och säga till olika saker.
Okay.
Och då menar man att hjältar blir kända för någonting de har gjort. Okay. För verklig betydelse som de har haft. Medan stjärnor är mer uppblåsta av media, de har fått strålkasta huset på sig. Inte nödvändigtvis för att de har gjort någonting särskilt.
Mm-hmm. Vem skulle det kunna vara, till exempel?
Jag håller inte med om den bilden.
Jag
har lite svårt att fästa någon med det. För jag tycker att det blir en felaktig bild av kändisindustrin.
Aha.
Jag har kritiserat de forskarna för att det blir för enkelt att kategorisera hjälte eller stjärna.
Mm-hmm.
För att alla gör ju prestationer. Idrottsprestationer är ju, alla idrottsprestationer är verkliga.
Mm.
Sen hur de beskrivs, det är ju en annan sak.
Okej.
Men så länge man har en publik som hyllar en som hjälte, så är man ju hjälte.
Mm.
Och det är här jag menar skillnaden finns. Ur ett svenskt perspektiv så har man ofta svenska hjältar. Mm. Alltså svenska idrottare kan bli svenska hjältar. Norska idrottare kan aldrig bli hjältar i Sverige. I stort sett.
Men
vi skulle ändå erkänna dem som stora stjärnor.
Typ som Cristiano Ronaldo i fotboll.
Precis. Ja, men han är inte jättebra exempel. För det är nog många som har honom som hjälte också.
Okej.
Okay. Men i princip.
Ja,
och jag tror att på ett sätt är han bra för att... Min känsla är bara, det här har jag inget stöd för, det är bara min känsla. Att han kanske inte är, han är inte jättestor hjälte för att han har några egenskaper som inte appellerar till 100%.
Ja, det är sant.
Men ingen skulle ifrågasätta hans stjärnstatus och att han är så oerhört skicklig. Så jag menar att skillnaden mellan hjälte och stjärna är att en hjälte har ett väldigt starkt emotionellt band till sin publik.
Jag har ett bra exempel. Mm. Federer, han skulle man kunna säga en hjälte för många. Medan Djokovic är mer en stjärna. För att det är många som tycker att han är lite osympatisk.
Ja.
Kan man säga så?
Eller? Det är precis, precis så. Federer är ju älskad, verkligen.
Ja.
Och det har vuxit in. För att han var inte så här, han är inte världens charmigaste. Men han har liksom mognat in i rollen och blivit enormt älskad.
Ja, ja.
Och jag vet vad du menar. Djokovic har inte den statusen riktigt.
Ja, inte,
ingen skulle säga någonting annat än att Djokovic var en superstjärna, en av de största genom tiderna.
Ja, exakt.
Så att stjärnstatus, den mäter man ju kvantitativt i antal titlar, i hur mycket pengar man har tjänat, hur många följare man har på Instagram eller på sociala medier. Man räknar kvantitativt och får ett mått på hur stor stjärnan är. Så gör man inte riktigt med hjältar, utan det blir mer ett kvalitativt mått på hur starkt är bandet, vilka egenskaper representerar de, vilken kulturell betydelse har de i en viss samhälle.
Okej, okay, jag är med.
Så att en person som är hjälte kan ju också vara stjärna. Så att det är inte två olika saker, utan det är olika typer av status man har.
Just det. Och finns det liksom en ännu lägre kategori som bara är kändis då, eller?
Ja, jag brukar säga att alla idrottare som tävlar på inför tv-kamerorna är ju någon mening kändisar.
Ja.
Men folk i allmänhet kanske inte riktigt kommer ihåg vad de heter och bryr sig inte om dem.
Ja. Ja.
Möjligtvis kommer ihåg vad de heter, och minns man vad de heter så är de väl någon typ av kändis då.
Ja, just det.
Och då får jag väl vara smärtare med att säga att i stort sett alla våra tennisstjärnor är väl kändisar. Tenniskändisar. Men det är få av dem som har någon riktig stjärnstatus.
Genom tiderna menar du?
Nej, nu.
Just nu.
Nej, verkligen.
Ja, nej, men det håller jag med om just nu, ja. Precis.
Och det kan ju hänga ihop med att det har varit några decennier av fantastiska tennisspelare i Sverige. Ja,
men om vi säger de bästa spelarna vi har i Sverige nu då. Som Rebecca Peterson, som är rankad topp 100 bland damerna. Mikael Ymer, som är rankad topp 100 bland herrarna. Vad har de för status, skulle du säga? Är de kändisar då, eller?
Ja, idrottskändisar i Sverige.
Men då är det knappt kändisar, för det sänds ju inte så ofta på tv.
Nej, och jag tror att väldigt många idrottsintresserade människor knappt har koll på dem faktiskt.
Nej.
Och jag håller med, det är svårt att följa deras tävlingar om man är intresserad. Mm. Och veta var de är någonstans i världen, hur det gick i den senaste tävlingen. Det finns ingen rapportering att tala om.
Nej.
Utan det är i samband med Davis Cup, eller Rebecca Peterson hade ju en säsong där hon började vinna lite VTA-titlar. Och jag skulle säga att hon är den som egentligen har störst potential. Om hon får ett lyft till och faktiskt börja konkurrera och gå lite längre i de stora turneringarna, då öppnas ju möjligheter för åtminstone gå upp i någon sorts stjärnstatus, alltså mästarnas mästarestatus.
Men varför tycker du att hon har den störst potential och inte till exempel Mikael Ymer då?
Nej, de har väl samma då.
Okay.
Liknande.
Ja.
Men jag vet inte, det är någonting med damidrott och Sverige just nu som det är gynnsamt för tjejer.
Ja, det är så.
Ja, man vill gärna lyfta fram tjejer.
Ja, ja just det. Dagens samhälle så.
Sen vet jag inte, på ett personligt plan så tror jag att hon har större möjligheter faktiskt.
Okej. Okay. Om vi då tar den största tennisspelaren vi har haft i Sverige, Björn Borg, som jag tror de flesta håller med om. Vilken status skulle du säga att han hade och har?
Det där är svårt. Han är ett av de mest intressanta exemplen faktiskt i svensk idrottshistoria tycker jag.
Okej.
Okay. För att han är ju en av de absolut mest framgångsrika idrottarna alla kategorier i Sverige. För kanske den mest framgångsrika, ärligt talat. Sen är det så här hur man värderar olika sporter. Det kan man hålla på med i evigheter. Det blir meningslöst.
Ja.
Men att vara så överlägsen som han var under så många år, det är svårslaget i en så stor sport som tennis.
Mm.
Sen hade han ju det här person och prestation. Prestationen kan man aldrig diskutera. Det var helt magiskt det som han gjorde. Det går nästan att förstå i nutiden.
Nej.
Hur stor han var.
Jag tror inte det. Man har ju bara sett Lulle, hört lite.
Ja, jag har tänkt på att så, finns det någonting han har kvar förutom att ingen har vunnit Wimbledon 6 gånger i rad. Federer har vunnit 5 gånger tror jag och tangerat då.
Mm, ja, precis.
Men vad jag vet så är det ingen som har vunnit både franska och Wimbledon 3 år i rad. Och det är ju
okay. Okay.
78, 79, 80. Så... Båda tävlingarna 3 år i rad. Det är svårslaget.
Så då är han en hjälte?
Nej, det är inte så enkelt.
Okay.
På sin tid, när han slog igenom, då byggde ju svenska medier upp honom som en hjälte direkt. Enligt precis samma mall som man alltid har gjort.
Okay.
Man lyfter fram Södertälje, man lyfter fram föräldrarna. Det här,
garageporten.
Garageporten, precis. Mm. Det här genuina svenska. Man vill gärna lyfta fram att han var lite bortkommen. Och, du vet, det kom så här, journalister ställde frågor när han vann Franska Öppna 74. Men vad har du gjort av prispengarna? Har du dem på dig i fickan eller? Man ville så här, detaljer så här. Men du, vet du hur mycket pengar du har tjänat egentligen? Och han vet inte. Och de tycker det är så gulligt. Och så får han bragdmedaljen. Men sen så kraschar den här bilden. För att det blir ju snabbt tydligt att han inte är det här undantaget från regeln. Att tennisen är kommersiell. Tennisen är en massa pengar och uppvisningstävlingar och så vidare. Han var allt det där. Och ju mer tydligt det blev, desto mer negativt inställd blev media. Så att under en period 76-77, då var han, alltså det var en djup konflikt mellan Björn Borg och svensk kvällspress framförallt. Okay. Djup konflikt.
Okej, okay. Ja, det där kan ju inte jag riktigt.
Nej,
ja.
Men och det, man vill inte komma ihåg det. För i efterhand så har man raderat det ur historien.
Men då liksom väljer media egentligen att liksom inte gro på den här liksom hjältestatusen då? Genom sitt sätt att rapportera om.
Precis.
Okay.
Så man lämnar hjälteberättelsen och börjar berätta en annan berättelse. Den som handlar om Borg som en svikare, som kommersiell. Och kommersiell idrott såg som ett hot mot den svenska idrottsrörelsen. Så att han personifierade hotet mot hela svenska idrottsrörelsen egentligen.
Okay.
Under några år.
Men sen liksom när tiden gick då? Och om vi går fram liksom mot dagens nutid så här, var står han nu då i status?
Nej, då skulle jag säga att han har fått tillbaka väldigt mycket status.
Okay.
För att man har slutat prata om de där tråkiga åren i någon mening. Ja. Man fokuserar på hans prestationer som är helt fantastiska. Men så tror jag att hela den tiden har ses i ett helt annat ljus nu än man gjorde då.
Mm.
Sverige på 70-talet, mycket journalister var ganska vänsterinriktade, tyckte att det var ett allvarligt problem med professionalism och att man tjänar pengar på idrott. Mm. Det tyckte man, det fanns ett tydligt moraliskt problem med det.
Okay.
Och hela hans att åka runt i massa så här tjusiga orter och spela tennis, och det var en hel del uppvisningsturneringar. Mm. Det var så provocerande på den tiden. Mm. Nu när man tänker på det så blir det är som en film. Alltså Studio 54 och spela i Paris, London, Monte Carlo, Rom, New York, Tokyo, överallt. Det är ju som en film.
Men är det så för att Sverige är ändå så pass litet att vi behöver våra hjältar?
Det tror jag.
Det finns inte liksom ett överflöd, så Nej. Vi har inte råd att liksom kasta bort dem.
Nej, det är en bra insikt faktiskt. Det ligger mycket i det.
Ja.
Och det vände ju även under hans aktiva tid. Och en av mina analyser av det var ju precis det. De kan ju inte fortsätta att vara kritiska mot en av världens absolut mest framgångsrika tennisspelare. En av de mest kända personerna i hela världen på den tiden.
Ja,
alla kategorier. Det är ju liksom...
Behöver varje idrott sina hjältar, eller?
Ja, eller behöver. Du frågade om favoritcitat. Och nu har jag ett annat citat som plötsligt dyker upp här.
Ja.
Och jag kommer inte ihåg var det kommer ifrån, men det är så här Bertolt Brecht och sånt där. Stackars det land som inga hjältar har, säger den ena. Och så säger den andra, nej, stackars det land som behöver hjältar.
Ja, jag fattar. Okay.
För att man, alltså, om man inte har några hjältar, vad ska man göra då? Men det är kanske behovet av hjältar som är ännu mer svårt. Men det där behovet finns. Och jag tror att hjältar fyller en funktion nationellt för att skapa gemenskap. Och identitet. Att vi vet vilka vi är genom att identifiera oss med våra hjältar.
För jag menar, i svensk, när jag har gjort de här poddavsnitten med en massa olika personer i svensk tennis, så något många säger eller tar fram vad svensk tennis behöver är liksom förebilder. Att vi behöver få fram nya förebilder som våra yngre kan se upp till och så vidare. Och då tänker jag att tennisen skulle ju må bra av att få fram några hjältar, eller vad man ska säga, eller stjärnor kanske. Att tennisen då är att vi behöver den typen av personer. Och att det säkert är likadant i andra idrotter, tänker jag.
Ja, så är det. Och det finns ju forskning som visar det, att får man fram en nationell stjärna, hjälte, så samlas massa ungar till föreningarna.
Ja.
Svenska friidrottsundret är ett jättebra exempel på det. Framförallt alla kvinnliga skickliga friidrottare skapade ett jättesug av unga människor till friidrottsföreningarna.
Ja.
Skidskytte.
Ja, just det.
Så här Magdalena Forsberg-effekten.
Ja.
Nej, men det är tveklöst.
Ja.
Det mår alla sporter bra av.
Just det. Och vad behöver svensk tennis göra då för att hjälpa till och lyfta fram våra spelare?
Ja, det är jättesvårt. Till att börja med så behöver man ju få fram någon som är duktig på riktigt. Och jag säger inte att de inte är duktiga, de är jätteduktiga. Men alltså upp på absolut högsta internationella nivå.
Ja.
Så att man bryter igenom det här bruset av hockey och fotboll och skidåkning. Förstår vad jag menar?
Ja.
Som dominerar medieflödet så totalt. För att bryta igenom den där barriären av de stora lagsporterna plus skidåkning, så behöver man få fram någonting särskilt, något extra.
Okej, så det är resultat?
Till att börja med är det resultat. Sen så ska ju den personen då paketeras på ett sätt så att den också kan bli en hjälte.
Och är det då, för det är intressant med paketeringen, är det liksom idrottens ansvar, alltså svensk tennis ansvar, eller är det liksom upp till media vilka man vill göra till hjältar? Eller är det idrottarens ansvar att faktiskt dra sitt strå till stacken? Och, jag är ju liksom topp 100 i tennis nu. Nu måste jag hjälpa till här för att skapa ett intresse för idrotten.
Jag kan inte säga att det är svensk tennis som organisation eller institution som har det ansvaret.
Nej.
Det blir ju orimligt. Utan det handlar om att sälja in en personlighet. Vad svensk tennis kan göra är ju att ge bästa förutsättningar för unga tennisspelare, lovande unga tennisspelare, att komma ut.
Ja.
Och spela och få bra träning och få en rimlig chans att slå igenom ordentligt internationellt.
Okay.
Men där tänker jag att ansvaret liksom, det sträcker sig inte längre än så.
Nej.
Det är ganska mycket ansvar ligger faktiskt på idrottaren själv.
Okay. Ja.
Genom att jobba med sociala medier till exempel.
Mm.
Är man riktigt framgångsrik så börjar vi prata om PR-människor som man har omkring sig. Som väljer vilka evenemang man ska vara med på. Och överhuvudtaget hur man ska liksom synas i media. Men som vi har pratat om, det är inte längre journalisten på kvällstidningen som bestämmer vem som blir hjälte, utan det sköts ganska mycket via sociala medier. Och kan man få någon typ av viralitet på sociala medier, då kan man ju slå igenom ganska snabbt.
Just det, just det. Jag tänker på ett exempel med Jag nämnde det förut tidigare också, med skridskåkaren Nils van der Poel, tror han heter. Som ju liksom fått lite medieuppmärksamhet genom att han är en ganska skön och intressant person. Och jag tänker att hade han inte varit det, så hade ju inte hans resultat kanske räckt till att väcka samma uppmärksamhet som det kanske gjort när han men visat sig resonera lite annorlunda än många andra i sitt idrottande.
Mm.
Kan det stämma lite eller?
Det skulle kunna göra det. Jag kan faktiskt för lite.
Ja.
Men man kan ändå konstatera att i en hyfsat stor vintersport så har han helt sensationella framgångar från ingenstans.
Ja.
När, det var ju Thomas Gustafsson på 80-talet senast vi hade en skridskåkare på den nivån. Så det är ju det är någonting väldigt... Som han har ju precis fått det här internationella genombrottet som jag är ute efter.
Ja.
Alltså, i sportens egna meritsystem.
Ja, just det, just det. Och då får man se hur långt det
går. Då får man se hur långt det går. Du säger själv, Nils van der Poel, någonting. Så det är inte så att du är en idrottsintresserad person och inte helt bergsäck på vad han heter.
Nej, det är sant. Han har en bit kvar till helt status då.
Ja, det har han definitivt. Men skridskåkning är dock en OS-gren. Mm. Vi har ett OS, vadå, i slutet på året eller någon på nästa. Och han kommer säkert byggas upp som en guld, tänkbar guldkandidat. Och det slår ju högt alltså.
Ni har väl inte missat att ni har 15% rabatt på ett helt köp med rabattkoden TennisLinus hos www.tennisshoppen.se.
Vi pratade här om Björn Borg innan. Och en intressant del som jag tycker är nu är att hans son Leo Borg har ju visat sig vara liksom rätt, eller väldigt lovande. Han är en av de bättre juniorerna på världsrankingen i alla fall. Om man är son till en så stor stjärna tidigare, liksom, är det en fördel i att bli så småningom få en hög status, eller är det en nackdel att ha liksom den pappan på sina axlar så att säga?
Ja, jag förstår vad du menar. Det kan nog vara både och. Initialt så tror jag att det är en stor fördel.
Okay.
För han får så mycket gratis uppmärksamhet.
Absolut.
Han är ju inte på högsta nivån ens i Sverige. Men som ung spelare så är han ju helt klart lovande. Men hade det varit ett annat namn så hade ingen noterat överhuvudtaget. Men bara för att det är han, att han heter Borg, så är det ju plötsligt liksom nationella pressen som är där och tittar. Och internationell press också. Och följer honom. Så att, absolut, hans stjärnstatus är ju redan skyhögt mycket högre än han hade varit om han inte varit Björn Borgs son.
Ja, ja.
Sen så det kommer ju jämförelser naturligtvis. Så det är väl ingen som förväntar sig att han ska vinna Wimbledon 5 gånger. Och det vore ju orimligt. Men, ja. Men visst, jag tror att det finns en sån här lite missuppfattning i folks huvuden att om Björn Borg var ju enormt duktig och då borde ju hans son också ha samma förutsättningar. Så enkelt är det ju inte.
Nej, nej.
Men nej, jag tror att det finns en jättestor nyfikenhet och kan han förmedla en bild av sig själv som en ung och spännande och lite kaxig typ så tror jag att han har mest fördelar av sitt namn faktiskt.
Men när man är son eller dotter till liksom en förälder som har haft stora framgångar, det blir oundvikligen att det dras paralleller och görs jämförelser. Behövs det liksom extra bra resultat för att man ska få den uppmärksamheten ändå? För att man är en son eller dotter?
Kanske. Jag tror att förväntningarna på resultat blir väldigt höga. Det behöver nog inte vara fantastiska resultat, men förväntningarna på honom är nog höga.
Okay.
Och besvikelsen, om man inte når förväntade resultat, blir desto större.
Mm.
Förstår du vad jag menar?
Ja, jag är med.
En mer okänd ung spelare som kommer fram och inte lyckas, ja men det passerar bara. Om han kommer fram och inte lyckas, då blir det ett misslyckande verkligen. Inte bara för honom själv och för hans närmaste familj, utan det blir något av ett nationellt besvikelse.
Just det. Okay.
Och det där är en annan, det är faktiskt en sak som jag noterat i min forskning. Det här som jag var inne på förut, att media gärna sätter upp ett tänkbart mål i framtiden. Och det är de allra flesta når ju inte det målet.
Nej.
Jag tar Nils van der Poel här. Förväntan är nog att han ska ta medalj, minst.
Ja, exakt.
Gärna guld.
Ja.
För att han har ju blivit Europamästare eller vad det var han blev nu.
Ja.
Skulle han komma femma, sexa, vilket normalt år som helst hade varit en jätteprestation, så är det klart att det blir en besvikelse. Då blir det hjälteberättelsen som aldrig blev av.
Ja, men exakt.
Och
exakt.
Där hamnar ju de allra flesta.
Ja.
Sen är det ju en del som typ Björn Borg då, där det, var ju, det är komiskt när man läser tidningar från den tiden, hur nu har han vunnit Wimbledon, nu står han på höjden av sin karriär, vad kan han mer vinna? Då visste man inte att han skulle vinna det 4 gånger till.
Nej, exakt.
Och så vinner han andra gången. Oj, 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 nu har han verkligen nått toppen. När han var inne på 4:e gången så började de skriva om att nu finns inga ord kvar. Vi vet inte vad vi ska säga.
Nej.
De var helt, det var slut på ord. Han skrev sig ur ordboken som någon journalist skrev. Och det är lite grann samma sak med Caroline Klüft. Hon vann ju några fantastiska segrar i början av karriären. Och fortsatte sen att vinna. Men intresset för henne sjönk. Väldigt tydligt. Hon fick mycket mer uppmärksamhet, positiv uppmärksamhet de första 3 åren av sin internationella karriär jämfört med de 3 följande. Trots att hon förlorade ju inte en tävling i hela sitt liv.
Nej. Men det var ju snarare att då, skulle hon förlora en tävling så var det nästan fiasko istället för att vara hjälte då. Alltså, eller jag tänker att i och med att benchmarken är så hög till slut, som du säger, när förväntningarna är så stora.
Hon sadlade ju om och deltog i OS som längdhoppare och tredjedelshoppare. Och jag tror att hon tog sig till final i längdhopp och kom 5-8 eller något sånt där. Vilket är helt sensationellt i en så stor sport som längdhopp för damer.
Ja.
Men det var ju ett misslyckande. Alla hade ju vant sig vid att Carolina Klüft vinner guld.
Ja,
det var vi förväntade oss.
Just det.
Minst medalj.
Ja, men precis.
Så man spänner bågen. Och Leo Borg, det kommer vara tufft för honom. För det finns en förväntan med hans namn. Att han ska göra någonting. Och lyckas han inte med det, då kommer det bli en besvikelse. Ingenting kommer passera obemärkt när det gäller honom.
Innan vi går in på de sista frågorna här som jag ställer till alla gästerna, John, så tänkte jag, i liksom den lokala tennisklubben så är man ju också i behov av liksom förebilder från yngre juniorerna. Och kanske förebilderna är liksom de äldre tävlingsspelarna till exempel, eller liknande. Hur kan man tänka i den lokala tennisklubben för att bygga upp liksom sina hjältar innanför väggarna?
Jättebra fråga. Jag tror att det är lite svårt. Det är lite kluvet. För på ett sätt kan jag beundra amerikansk high school sport och college sport. De är otroligt duktiga på att lyfta fram skolans lag och skolans hjälte. Och det skapar verkligen förebilder och hjältar på skolnivå, ungdomsnivå. Och så skulle man kunna jobba mycket mer i Sverige. Att liksom klubben samlas kring klubbmatcher och sånt där. Och liksom de yngre spelarna verkligen får ta del av de äldre spelarnas matcher. Och så där. Man gör mer av en community kring den egna klubbens matcher.
Just det.
Å ena sidan. Och andra sidan så går det lite stick i stäv med Riksidrottsförbundets önskan om inkludering och deltagande och liksom tona ner tävling, tona ner prestation. Så att det där är en balansgång. Alltså vill man skapa förebilder och hjältar, då vill man ju gärna att alla de yngre spelarna ska känna till de äldre spelarna och sitta på läktaren och heja. Att det blir som klubbhjälten. Men är det okej?
Vad tycker du då?
Jag tycker det är svårt. För jag är ju verkligen för en bred ungdomsidrott. Där alla ska känna sig välkomna. Och att det centrala med idrottsrörelsen är faktiskt att barn rör på sig mycket. Och vi vet ju att det är jättemånga barn i 10-12 års åldern som är med i idrottsföreningar. Men tar man måttet på dem i 15-16 års åldern så är det väldigt många som har slutat. Och det som händer är ju ofta att andra intressen tar över, men också att det blir elitsatsningar. Man känner att man inte räcker till. Och då är det inget kul längre. Man slutar för att jag märker att jag är inte bland de bästa och jag vill inte vara med.
Nej, just det.
Och då att skapa den här tävlingsprestationskulturen, det är ju en utslagningskultur också.
Men det är ju också en motivation för yngre juniorer att se att om det här finns vårt A-lag, det liksom, jag vill också vara med där en dag. Att det är ju, man skapar en klubbkänsla också som kan liksom hjälpa till att växa idrottsintresset. Att man håller på med sin idrott en längre tid.
Och det tror jag väl i grund och botten är en väg fram. Om man lyckas skapa en sån gemenskap. Det tror jag ändå. Att de yngre verkligen blir inbjudna till klubbmatcher och får känna på att den här han, hon som står och tränar där borta medan vi tränar, det är ju klubbmästaren liksom. Det är vår klubbrepresentant.
Ja.
Det tror jag. Jag har en dotter som är 10 år. Hon spelar i Farsta tennisklubb. Och hennes mål är att bli bäst i världen på tennis.
Just det.
Hon har Rebecca Peterson som sin förebild. Hon,
snyggt.
Bara för att jag har berättat om henne. Jag har sett någon match på tv en gång. Men i klubben så... Jag vet inte när hon spelar matcher.
Nej.
Jag vet inte vilka de bästa är. Och då är jag ändå ganska involverad och är rätt mycket där själv.
Ja.
Klubben skulle kunna göra mycket mer för att skapa en klubbgemenskap.
Ja.
Det tycker jag nog ändå. Utan att det tar bort det här, de yngre spelarna ska känna sig delaktiga oavsett nivå. Och så.
Ja. Ja.
Även de som inte är så duktiga kan känna att det är kul att komma och spela tennis. För de behöver inte prestera så mycket.
Nej, precis. Precis.
Men att gå bjuda in. Nu är det match.
Ja.
Kom.
Ja.
Korv och så, kaffe och bulle och korv. Ja. Liksom. Nu är det match, nu är det klubbmatch.
Just precis. Och i så mindre klubbar är det inte omöjligt att de yngre tjejerna skulle kunna få vara med och slå lite bollar med A-laget någon gång till exempel.
Precis.
Och så vidare. Okej, John. Nu ska vi gå på de här frågorna som jag ställer till alla gästerna. Vad är det senaste, eller vad har du ändrat uppfattning om den senaste tiden?
Ja... Det är inte så jättemycket som jag har ändrat uppfattning om den senaste tiden. Men när jag fick den frågan så kände jag ändå att någonting som inte alls har med sport att göra. Och jag älskar ju att laga mat,
okay.
Grilla kött. Men jag har en dotter som är vegetarian och där har jag lite ändrat uppfattning. Att jag har börjat tänka mer på att äta kanske inte sundare mat, det gjorde hon förut också. Men faktiskt köttfri mat.
Okej, okay. Varför då?
Jag tror för klimatets skull, för hälsans skull, för hållbarhetsgrejens skull.
Okay.
Länge så var det så här, nej, du får äta, jag fixar vegetarisk mat till dig, men vi äter som vanligt.
Ah.
Där har jag ändrat uppfattning. Så att vi har infört 3 vegetariska dagar i veckan.
Okej, okay. Så du får ditt kött ibland ändå?
Ja, det går över helt, det går inte. Men jag har rört mig i den riktningen.
Ja.
Och överhuvudtaget en större känsla av ansvar för ekologiska systemet.
Okej, okay. Spännande. Tror du att om vi sitter om 10 år att du har gått över till 6 dagar i veckan? Eller till 7 dagar?
Ja, lite svårt att säga det.
Okej. Okay.
Inte 7 dagar.
Nej.
Kanske ökat till 5 då.
Ja, jag vet. Ja, men det är bra. Vad är bortkastad tid enligt dig?
Den hade jag inte förberett mig på.
Okej.
Bortkastad tid. Meningslösa saker man gör. Man kan ju misslyckas med saker, det är inte bortkastat, man lär sig. Man kan vila, det är inte heller bortkastat. Men när man gör saker som bara är meningslösa. Jag kan tycka så här att fastna framför tv-serier eller fastna i liksom bara tidsfördriv. Då slänger man bort tid. Då är det bättre att bara vila, gå en promenad eller någonting annat. Men att bara fastna i meningslöst görande, det tycker jag är bortkastat. Åka till jobbet, sitta 40 minuter på tunnelbanan, det känns meningslöst också.
Just det
tycker jag är bortkastat. Det frustrerar mig.
Det är lätt hänt att man fastnar, får jag säga själv.
Men verkligen inte att chilla eller slappa, liksom, för det kan vara väldigt viktigt. Jag har ju faktiskt, som jag sa förut, precis återhämtat mig efter en period av utmattningssymptom. Och lärt mig mycket om vikten av att återhämta sig. Att inte bara jobba in i kaklet jobbmässigt eller med massa olika saker, utan faktiskt lugna ner och stanna upp och göra ingenting eller vila eller göra något helt annat. Så att vila är inte bortkastad tid. Det är helt nödvändigt.
Ja.
Men när man använder den tiden till meningslösa saker, det blir nästan som missbruk tycker jag av tv-serier eller...
Ja. Men att se på en tv-serie är inte att vila då, eller?
Det kan det väl vara. Det kan det vara. Men jag vill gärna se på någonting som ger mig någonting då.
Just det.
Lite kvalitet. Det är ju lätt att fastna i... Eller vill jag inte säga. Men jag fastnar inte så ofta i docusåpor och sånt där. Men man kan ju göra det.
Ja, jag menar. Du vill se en dokumentär i så fall.
Dokumentär eller välgjorda dramer. Så här, välgjorda serier som... som har något som är välgjorda.
Nej, men okej. Ja, men det är bra. Vilken skulle du säga är svensk tennis största styrka?
Historien.
Ja.
Det är, alltså att vila på en sån tradition och sån historia, det är en väldig styrka. Det är en grund hela tiden. Alltså allting är redo. Kommer det fram en ny stjärna så kan allting kopplas på igen.
Okej. Okay. Det ligger och gror, och om vi når dit igen så kommer vi liksom ta upp det vi en gång tappade lite grann då, typ, eller?
Ja, men precis. Ja. Vi behöver inte gå så långt tillbaka i tiden. Robin Söderling var ändå superstjärna på sin tid, måste man faktiskt göra någon.
Ja.
För hittar vi någon som kommer på den nivån så är det ju fantastiskt.
Har han hjältestatus? När han nådde två Grand Slam?
Jag skulle ändå inte säga att han riktigt hade.
Nej.
Det blev inte så av... Jag kan inte bedöma det.
Men när han slog Nadal, det var ju en... Ja. Eller det var kanske mer en bragd då, kanske.
Ja, kanske det.
Ja.
Han hade definitivt hjältestatus i vissa kretsar. Sen om han var en sån nationell folkhjälte som skidåkare eller vissa fotbollsspelare, det är väl tveksamt. Men absolut hjältestatus i vissa kretsar.
Vilken, om vi vänder på det, vad är svensk tennis största svaghet, tycker du?
Jag kan för lite om svensk tennis på tävlingsnivå för att riktigt svara på det. Men vi har ju haft jättesvårt att få fram nya namn. Jag följer lite så här på sociala medier vad som händer, och jag tycker ändå att det har jobbats ganska mycket med de namn som finns.
Mm.
Man försöker berätta och försöker liksom sprida ordet om vad de är och vad de gör och hur det går, och sprida namnen. Men det går ju trögt, alltså.
Ja.
Tyvärr, jag tycker svensk tennis har ändå sen, jag menar egentligen före Borg också, varit lite grann en folksport som har ett kontinuerligt inslag i nationella medier.
Ja.
Men så är det inte idag.
Nej.
Det är om bröderna Ymer eller Rebecca Peterson lyckas i någon turnering, då blir det ändå något sorts reportage.
Ja. Ja.
Men det är ju väldigt, väldigt begränsat.
Vad tror du på som du upplever att andra inte riktigt håller med om?
Jag är nog väldigt, som person, väldigt liberal. Och vill gärna testa nya saker. Jag är väldigt nyfiken på att testa nytt och gärna förändra. Så fort det är förändring på gång så blir jag alltid så här: ja, vad kul, vad spännande. Det tror jag många människor inte håller med om.
Okay.
När man ska göra förändringar och saker, då är då känner jag att det är många människor som blir väldigt försiktiga och liksom skyndar långsamt. Jag bara kastar mig in i det som är nytt och tycker att det är jättespännande. Och där kan jag ibland känna att jag nästan rusar på lite för fort.
Okay.
Och borde kanske tänka efter.
Ja. Men det är ju härligt när man har lite öppet sinne, tycker jag.
Lite kanske. Ja. Men det är, i så fall, det skulle kunna vara svar på den frågan. Ja. Det är många som nog tycker att nej, det så här kan vi inte ändra på.
Nej.
Och jag bara, varför inte det? Varför inte det?
Nej, just det.
Ja, du vill bara ändra. Det vill bara jättekul. Vi gör något nytt.
Ja. Ja, jag är med. Hur har du förändrat ditt ledarskap de senaste åren?
Jag har blivit mjukare. Jag är ju lärare.
Ja, exakt.
Så att jag har ju verkligen ledarskap.
Ja.
Jag tror att jag har lutat mig mer mot fakta som ska föras över, kunskap som ska förmedlas, och lutar mig mer mot relation.
Okay.
Att lämna över liksom kunskapssökande till studenter och de jag arbetar med, och lämna över ansvaret mer till dem och istället bygga förtroende och bygga relation.
Okay.
Och det är väl en trygghetsgrej också, att jag inte känner att mitt ledarskap handlar om att jag kan så mycket.
Nej.
Utan att ledarskap handlar om att få de andra att göra.
Okay.
Att studenterna att arbeta, eller om man tränar någon, att få dem att söka själva. Och det handlar ju om att bygga förtroende.
Just det.
Trygg
just
miljö. En mjuk miljö.
Är det något som kommer när man har jobbat som lärare ett tag? Att i början vill man själv liksom visa vad man kan mera? Eller?
Det tror jag.
Ja.
Det tror jag. Det gäller nog inte för alla, men för ganska många.
Okay.
Att man lutar sig lite grann tillbaka.
Ja, intressant. Sista frågan. Vill du rekommendera någonting? Vad som helst.
Ja, i så fall ska jag rekommendera de som är helt inställda på att äta kött att testa att börja laga vegetarisk mat.
Okej, okay, det är så.
Det finns, det är en sån värld att upptäcka. Det är, man måste läsa på och man måste tänka nytt. Men när man kommer in i den världen lite grann, då, då börjar det bli spännande.
Din dotter revolutionerade din, ja, din matkonsumtion.
Så, ja.
Ja, läckert. John, tack så jättemycket för att du ville vara med och berätta om den svenska sporthjälten, helt enkelt.
Tack så mycket för att jag fick komma.
Hoppas ni gillade det här avsnittet med John Hellström. Jag tyckte det var ett väldigt intressant ämne. Och jag är väldigt glad över att jag fick chansen att prata med John. Vi slänger oss med uttrycket hjältar och stjärnor till vardags. Jag menar, jag använder det dagligen på banan när en spelare till exempel hinner upp en svår boll och slår en grym passering och jag utbrister, vilken hjälte han är! Eller någonting, ja, dåligt exempel kanske. Men därför var det kul att höra John berätta om vad är egentligen en hjälte? Och vad krävs för att liksom få ta del av det liksom epitetet. Jag menar, jag tog ju exemplet Marcus Eriksson när han har vunnit, ja det är väl inte bara en gång utan flera gånger när han har vunnit otroligt viktiga DC-matcher, slottspelare man inte trodde han skulle slå eller vänt underlägen, och då är man ju en hjälte. Men det är klart att det finns olika grader av det också. Och vi kanske inte behöver fler hjältar inom svensk tennis, men det är ju många här i podden som pratar om vikten av förebilder i alla fall. En förebild blir man ju kanske om man är en form av stjärna på något sätt. Ja, jag vet inte. Superintressant i alla fall, och kul att John ville vara med. Ni har väl inte glömt att besöka våran härliga samarbetspartner Tennisshoppen. De har ni 15% rabatt hos om ni använder rabattkoden Tennislinus, och det gäller juni ut. Tennisshoppen.se. Och nästa avsnitt är ju avsnitt 99 av den här podden. Näst sista innan podden kommer ändra form. Det kommer ni få höra mer om så småningom. Men häng med oss i nästa avsnitt. Vi hörs snart igen.